Välkomna till Harrisons dramatiska historia.
Nu inleds den femte säsongen av podden Harrisons dramatiska historia. Följ med Dick och Katarina i historien om högmedeltiden.
För idag så ska vi verkligen hoppa rakt in i korstågens tid.
Det religiösa våldets högkonjunktur i Europa.
Harrisons dramatiska historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns.
Vi bryter med det förflutna. Och till det hör också att han tvingade den gamla överklassen, bojarerna, att raka av sina skägg och att ta av sig kaftanerna och anlägga tysk dräkt. Och då ska jag komma ihåg att i freskerna på västväggen i de ryska kyrkorna, som man ordnar på muren, där är det yttersta domen. Och i yttersta domen, längst ner till höger, har man helvetet. Och helvetet där de är klädda i tysk dräkt.
Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Den ryske tsaren Peter den store moderniserade Ryssland och gjorde ett kaotiskt och inåtblickande land till en stormakt som sträckte sig från Östersjön till Svarta havet. Han umgicks hellre med västerlänningar än ägnade sig åt hovritualer. Peter den store, eller Peter den förste, föddes i ett land där livegenskapen infördes av hans far 1649. Som tioåring tvingades han se sin morbror slaktas av trupper i Kreml. Han blev en ovanligt lång man på över 2 meter. Med outtröttlig energi för praktiska göromål, men mindre intresse för boklig bildning.
Christian Gerner, professor emeritus i historia vid Lunds universitet. Välkommen!
Tack!
Du är aktuell med boken Rysslands historia och idag ska vi diskutera en av de stora gestalterna i den ryska historien, nämligen Peter den store. På vilket sätt skildes Ryssland från västvärlden när Peter den store föddes i slutet på 1600-talet?
Ja, västvärlden är då alltså Europa. Och på den tiden Peter föddes 1672 så tyckte man i Paris och Neapel och Leipzig och så vidare att det fanns ett ganska barbariskt norr i Europa. Och norr...
Inkluderade Sverige det barbariska norr?
Jo, alltså till detta norr hörde då Sverige och Ryssland framför allt. Det var ju de enda stater som fanns där uppe då, sen av Danmark, Norge också. Men det som då var intressant var att de här två perifera områdena, Sverige med Finland å ena sidan och Ryssland å andra sidan, de drogs in i resten av Europa med 100 års mellanrum. Så Sverige kom in i det kontinentala Europa kulturellt, ekonomiskt och så vidare under Vasakungarna. Och det är ju inne i slutet på 1500-talet. Medan för Ryssland så är det först i slutet på 1600-talet som motsvarande öppning mot Europa sker. Och den här mannen som ska tala om, Peter, som ibland kallas Peter den store, han föddes 1672 i Moskva. Och då hade Moskvastaten fortfarande ytterst sporadiska kontakter med Västeuropa. Det fanns vissa köpmän där och det fanns vissa yrkesofficerare från Skottland och England som tjänstgjorde hos tsaren. Men annars så hade det som vi kallar för upplysningen och renässansen, det hade inte nått Ryssland. Och renässansen fanns bara i form av arkitektur i Kreml i Moskva, men inte i form av vitterhet och lärdom och så vidare. Utan istället präglades Ryssland av en mycket ålderdomlig variant av den bysantinska traditionen med mysticism och frånvaro av en sekulariserad kultur. All kultur var så att säga andlig, kyrklig.
Ja, för vi lever ju ändå i en tid här där hela västvärlden är djupt kristen. Men du menar att i Ryssland på den här tiden så var det den hela intellektuella världen, eller?
Nej, men det var den östliga kristendomen, ja, den bysantinska. Och en gång i tiden var den, så att säga, universell, grekisk och latin. Men då Ryssland antog den religionen så skedde det på det lokala språket som talades av slaverna. Och det innebar att prästerskapet i Ryssland, och det fanns inga universitet, de var i stort sett bara bildade på det egna språket, så de tillgodogjorde sig inte något sekulariserat antikt arv. Det är därför man säger att de inte heller hade renässansen, utan kan säga att det var ett ålderdomligt samhälle som levde kvar samtidigt som spetsteknologin utvecklades i England och Nederländerna och Frankrike.
Man kan ju tänka sig de här små kolonierna av västerlänningar som ändå flyttade till Moskva, för de var ju tvungna att leva i speciella stadsdelar, ja, i den här tiden. Men jag undrar vad det var för människor som... Det måste ha varit riktiga äventyrare, eller vad kan man tänka sig var för människor som...
Ja, det var dels, kan man säga då, kondottierer, alltså sådana som tog militärtjänst. Men framförallt var det köpmän, för det bedrevs handel så att Moskva-staten exporterade kära, trä, pälsverk, hampa och sådana saker.
Så de var ändå indragna i den internationella handeln då?
Ja, men då var det så att man hade inte kommit fram till Östersjön igen. Svenskarna hade stängt ute Moskva-staten från Östersjön i början av 1600-talet, alltså innan Peter föddes. Och det fanns då vissa områden i Novgorod och Moskva där utlänningar kunde vistas och bedriva handel. Och i Moskva var det ett speciellt kvarter som då kallades för de stummas stadsdel. Men stumma är de som inte talade ryska. Och ordet stum, nemoj, det kom sen att bli nemet, så det kom att betyda tyskar. Så i moderna historieböcker så står det att det var den tyska stadsdelen. Men för den tidens ryssar betyder tysk de som inte talade ryska, och de som hade västerländska kläder. Och det var då svenskar, holländare, tyskar och skottar och engelsmän framför allt.
Men det var i grunden då ett väldigt omodernt, traditionellt samhälle.
Ja.
Men hur yttrade sig det då? Du sa här att det fanns ingen sekulär kultur och så, men hur yttrade sig det mer liksom i seder och bruk?
Ja, det var ju framförallt ett bondesamhälle. Mm. Och så fanns det...
Städerna var ganska små, eller?
Mycket små städer. Och det var väl i stort sett bara Moskva och Novgorod och sen längre ner, längs Dnepr, Kiev, som var en viktig stad. Och Kiev däremot, det var en del av det centrala Europa. Kiev tillhörde nämligen fram till 1660-talet Polen och Polen-Litauen. Och där fanns den tidens kultur, renässansen och sen barocken och upplysningen. Men det vi talar om nu, det är Moskva-staten. Och där föddes då 1672 vid tsarhovet en ung man som fick namnet Piotr, alltså Peter. Och det samhälle som han växte upp i, det var oerhört, vad säger jag, instängt. Men själva eliten, tsarfamiljen och en del av bojarerna, de hade inblick i och kontakter med Europa, inte minst tack vare de här köpmännen och militärerna. Och Peter själv kom att som barn och tonåring att vistas i det här kvarteret i Moskva där utlänningarna var, och han fick också en bildningsgång som gjorde att han insöp, kan man säga, det gamla europeiska kulturarvet som var främmande för de flesta ryssar.
Så redan som barn så fick han ändå en inblick i att Europa var någonting, eller det västra Europa var annorlunda.
Ja, han kunde se hur de var klädda, och han kunde förstå att de hade mer utvecklade seder och bruk, deras kläder var annorlunda, mer praktiska och så vidare.
För att man ser bilder från den här tiden, de här bojarerna, de har som långa kåpor och de ser nästan ut som präster, eller?
Ja, de är klädda i kaftaner, kan man säga. Och de rakades inte, så de är skäggiga också. Och de verkar som klippta direkt ur tidig medeltid. Medan de här andra människorna, det var klädda i modern europeisk dräkt, de som kom.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Var Peter tänkt att han skulle bli tsar redan från att han föddes? Eller, hur, eller var det utvecklingen som...
Ja, du ställer en stor fråga där, för att den gamla storförste och tsarätten hade dött ut i slutet på 1500-talet. Och sen var det inbördeskrig i Ryssland, och sen var det en av de mindre framstående familjerna, som de andra bojarerna säger, att när han låter Mikhail Romanov bli tsar.
Så det var en mindre viktig adelsfamilj?
Alltså. Absolut. Och då kan man säga på modern statsvetenskapligt språk att deras legitimitet var lite osäker.
Det är lite Gustav Vasa över
det
här.
Ja, det är det. Samma period också. Just det. Det är mycket bra parallell. Och det där innebar då att då det blev en tronföljdskris. Det gick till så att Peters far, Alexej Mikhailovich, han ärvde tronen då efter Mikhail, och sen dog han, och då fick hans son i ett första äktenskap, Fjodor, makten. Så då har vi den tredje generationen. Men i samma generation, fast med en annan mor då, fanns Peter. Och det som hände var att den här Fjodor dog då Peter var 10 år. Och då hade Peter en äldre syster, Sofia, en anmärkningsvärd kvinna. Som kvinna, vilket var helt oerhört i den tidens Moskvastat, gjorde anspråk på att få styra landet. Och det skedde så att hon, så att säga, undanröjde eventuella konkurrenter med hjälp av de skyttar, strälserna, som fanns vid, och då var tsarresidenset var alltså Kreml i Moskva, borgen i Moskva.
Det var någon slags livvakt i
Det var
Kreml.
Livvakten kan man säga.
Ja. Men det var ganska många, det var inte liksom några 100 personer, utan det var relativt många.
Ja visst, det var en stor truppstyrka kan man säga. Ja. Och de gjorde slut på alla tänkbara konkurrenter.
Men var inte Peter en konkurrent då i det här läget?
Jo, men han överlevde i alla fall, och han var ju bara 10 år, och han fick regera tillsammans med sin bror Ivan, som inte gjorde något större väsen av sig, som brukar beskrivas som mindre aktiv i källorna.
Men var det tanken att han bara skulle vara någon slags marionett då, Peter? Eller?
Ja, det är oklart, eftersom mycket av sånt här är ad hoc, alltså det bara sker. Så att,
Det kanske inte finns några tydliga strategier bakom det som händer.
Nej, just det. Så att Peter växte upp och han faktiskt var tsar, hade ärvt tronen, och hans... brodern som han var tsar tillsammans med försvann 1696. Då var Peter alltså i 25-årsåldern och sa, nej, nu ser jag till att jag gör slut på det här Sofias välde. Och hon sattes i kloster, nya jungfruklostret.
Ja, och så Peter, han kunde ändå utnyttja sin, även, han kunde utnyttja sin kraft och sitt ämbete och styra om just den egentliga makten.
Han hade legitimitet tack vare att han var faktiskt tsar, så han kunde få trona soldater att ställa upp på sin sida.
Alltså, när man läser om Peter, nu är vi redan framme här, jag tänkte att vi kanske skulle hinna med lite hans barndom innan också, för han fick ju växa upp på ett slott utanför Moskva av olika anledningar. Vad levde han för liv där?
Ja, framförallt så hade han ju träffat de här människorna i Moskva, så han tänkte att ja, även ryssarna skulle kunna bli en sjönation.
Så för vid den här tiden hade inte Ryssland någon flotta.
Ingen flotta. Peter betraktas som den ryska flottans grundare. Mm. Och han lät bygga ett skepp, faktiskt på holländsk modell. Sen han kom tillbaka från sin, vi kan komma tillbaka till det. Men alltså han lärde sig segla.
Redan som barn? Alltså.
Som barn. Mm. Och sen när han hade varit ute i Europa så lät han bygga en lite större båt som såg ut som en sån här holländsk båter. Mm. Och den kallades för den ryska flottans farfar, det skeppet. Det finns en replik av den idag i Sankt Petersburg.
Men han hade då redan tidigt alltså stora ambitioner med sitt land då, Peter den store.
Ja, absolut. Och det måste vara hans, så att säga, klassiska bildning. Plus, det är två saker. Dels att han visste hur världen hade sett ut tidigare. Och dels att han mötte den moderna världen i Moskva. Och då gjorde han två saker. Han fick absolut föreställningen, jag ska föra Ryssland tillbaka till Europas kärna. Till Rom, till det ursprungliga Rom.
Du säger tillbaka?
Ja. Mm. Så att säga att Peter hade växt upp då med föreställningen där att man säger att det första Rom har fallit och det andra Rom, Konstantinopel, föll för osmanerna. Och då hade man utvecklat en doktrin bland munkarna och prästerna i Moskva att men Moskva blir det tredje Rom och det ska bestå till tidens ända. Men för Peter var Moskva det tredje Rom och Konstantinopel det andra Rom. Inkarnationen på stillastående och mystik och att man inte kunde utveckla samhället. Men däremot så såg han det antika Rom i ett förklarat skimmer som civilisationens utgångspunkt. Men det här är dialektiskt. Det ena är den idén, det andra är, men vad är dagens värld? Jo, dagens värld, det är Amsterdam.
Och, det var det fjärde Rom, eller?
Nej,
nej,
nej, nej, nej. Det första Rom ska återuppstå.
Ja, i Rysslands
folk. I Ryssland.
Ja, just.
Men modellen ska vara den tidens mest avancerade sjöfarts- och handelsnation, nämligen Nederländerna, Holland, Amsterdam. Så Sankt Petersburg, den heter, jag vill understryka det, den heter Sankt Petersburg för att Sankt Peter, det är aposteln Petrus. Och han förde kristendomen till Rom, till imperiets centrum. Och därför ska staden heta, och den heter då på de äldsta kartorna, den grundas år 1703 och på där står det Sankt Peterburg. Med rysk fonetisk stavning med kyrilliska bokstäver med holländskt uttal. Och så säger jag, den här staden måste ha ett vapen, alltså heraldiskt. Ja, men vänta, Vatikanen har två krysslagda nycklar och det här ska bli en sjöfartsstad. Då tar vi två korslagda ankare. Som på lite avstånd ser ut som de här nycklarna. Så det är oerhört medvetet. Och sen säger han, här ska vara en stad som ligger vid Nevas delta. Vi ska ut till Östersjön. Och ja, delta med ett par flodarmar och bifloder. Och här ska vi också bygga en stad med kanaler. Och det ska vara så att här ska inte finnas några broar för att ryssarna ska bli ett sjöfarande folk. Och här har vi en annan del hos Peter. Den totala, den drastiska grejen, alltså fullständigt förneka det gamla och fullständigt göra nytt. Ett folk som knappt kan sätta segel ska bli en sjöfararnation och de ska förbanna med lära sig det i en stenstad som är låter bygga i träskmarkerna vid Nevas utlopp. Mm. Besegra naturen och återskapa Rom. Och sen vill jag bara understryka det att hela den arkitektur som kommer att känneteckna Sankt Petersburg som blir huvudstad år 1712. Den går tillbaka till Rom, det antika Rom, och sen via barocken som också har Rom som förebild, och sen bygger man vidare på det i det som kallas hos oss Karl Johans stil eller empirstil som var den franska återknytningen till Rom. Så att Sankt Petersburg förblir en romersk stad fram till ryska revolutionen 1917.
Jag skulle vilja liksom försöka nagla fast Peter som person, för om man läser om honom, han är ju väldigt stor, väldigt alltså lång helt
204
enkelt.
Centimeter.
204 centimeter lång, vilket ju på slutet på 1600-talet och början på 1700-talet var väldigt långt utgår jag från.
Ja, han var ungefär 4-5 decimeter längre än Karl XII sin motpol.
Till exempel. Och han verkar ju vara en, vad ska man säga, han beskrivs också att han hade ganska kraftiga tics. Alltså, ja. Ryckningar i ansiktet och verkar vara liksom, jag får nästan lite känslan av, men det kanske var mer en tidsandan, ett stort barn med liksom häftigt humör men ändå godmodig med vänner och gillar fester. Hur skulle du beskriva han som, ja, alltså, människa? Alltså?
De här psykohistorikerna som är speciellt, ja, skråd, de anser att...
Är du skeptisk mot dem?
Nej, då, nej. Men de anser att den här tixen har att göra med hans upplevelse då 1682, då han var 10 år, där de mest frälsna gjorde slut på många av hans närmaste.
Han fick se släktingar slaktas inför ögonen.
Ja, just det. Och, ja, överhuvudtaget.
Så egentligen i grund och botten en svårt traumatiserat barn.
Ja, men med en oerhört stark vilja, det kan man ju liksom sluta sig till. Och barn, precis som sin 10 år yngre konkurrent Karl XII som tonåring, en vild tonåring som söp och slogs och så vidare. Mm, mm, mm. Absolut.
Men
det var bara en sida, det var en sån där människa som hade en oerhört många expansiva drag i sin natur, om man säger så.
Men verkar ju väldigt nyfiken överhuvudtaget och intresserad av vetenskap, och som han gör, vi ska komma till det längre fram, han gör den här resan i Europa för att lära sig.
Ja.
Men samtidigt liksom en nästan jag vet inte vad jag ska säga, dionysisk typ med galna fester med liksom väldigt mycket liksom sexuella inslag och otroligt mycket sprit.
Jo, men det är rätt, eftersom du nämner det, så kallar de dem för, de åberopade Bacchus, alltså den romerska motsvarigheten Dionysos, och ordnade sådana här. Han var lite intressant det här, om man kan säga det, att i Peters politik gick också att bryta, inte bara att göra Sankt Petersburg i Rom, utan att bryta kyrkans makt.
Och han, du menar att det fanns politiska syften med de här orgastiska festerna?
Ja, ja, men han ska visa att kristendomen inte är något speciellt, men å andra sidan, jag ska inte utmana direkt hela den ortodoxa befolkningen, utan istället gör vi parodi på de katolska, på påven och på Polen, alltså den stora motpolen till Moskvastaten vid den här tiden. Det var inte bara Sverige, utan det var också det katolska Polen. Mm. Och så att de här narrspelarna gjorde parodi på mässan och de olika kristna högtiderna. Det var framförallt en parodi på det katolska ceremoniet. Men det var ju givetvis många i Ryssland som blev upprörda som kristna också av det här. Men det var en sätt, vi bryter med det förflutna. Och till det hör också att han tvingade den gamla överklassen, bojarerna, att raka av sina skägg och att ta av sig kaftanerna och anlägga tysk dräkt. Och då ska jag komma ihåg att i freskerna på västväggen i de ryska kyrkorna, som man ordnar på muren, där är det yttersta domen. Och i yttersta domen, längst ner till höger, har man helvetet. Och helvetet, där de är klädda i tysk dräkt. Det är alltså katolikerna och protestanterna också. Men framförallt katolikerna. Och sen var det också då turkar, alltså muslimer, och judar. Det hörde till. Och nu säger Peter att nu ska ni bli precis som dem. Så det är barockens tidsålder, det vill säga med Peters bildning.
Mm.
Allting går att framställa i tecken och allting betyder någonting. Så hela hans verk, hans reformer att lyfta fram Ryssland som sjömakt, den var späckad med sådana här symboler så alla skulle veta vad det handlade om.
Det fanns en tanke bakom allt.
Ja, det gjorde det, definitivt.
Men vad jag tänker, för att då som en modern läsare, om man läser om det här, hur han klippte skägget av bojarerna och tvingade dem att bära tyska kläder då, som du säger. För oss så framstår det naturligtvis som kränkande av den personliga integriteten. Men för en bojar vid den här tiden så var det mer än kränkande.
Ja, men det tog, alltså det, de flesta anpassade sig. Men då Peter hade dött 1725 och han efterträddes av sin andra hustru Katarina, men hon dog redan 1727. Men fram till dess så kan man säga att det var Peters närmaste medarbetare, först Menshikov, som styrde. Men 1727 så blev Peter den store sonson Peter, kejsare. Och han var mycket ung då, bara ett barn. Men då fick de chansen, en del av de här gamla bojarerna, att säga att när vi avvecklar den här europeiseringen, vi flyttar tillbaka huvudstaden till Moskva och nu ska det bli slut på allt det här. Men bara efter 3 år, 1730, så dog den här Peter den andre. Och då hade familjens legitimitet blivit så pass stor så att dottern till Peters dödebror Ivan, Anna Ivanovna, hon kunde då bli kejsarinna. Mm. Och hon hade då omgivit sig med, vad säga, rådgivare som var över från Peters, den första tid, så då fortsatte europeiseringen.
Mm.
Och huvudstaden blev...
Så det var ett hack i kurvan egentligen.
Ja, just det. Mm.
Peter den store då, han umgicks ju med, jag höll på att säga, vem som helst. Men han hade ju flera av sina bästa vänner. Det var ju typ militärer, europeiska militärer och så. Och han plockade ju in folk som inte var bojarer och gav dem fina eller liksom viktiga ämbeten. Det verkar inte som att han brydde sig så mycket om det här med börd och så. Stämmer
Nej,
det?
Och det bästa exemplet är just Menshikov som så att säga, var en av hans ungdomsvänner och som han lät stiga i graden, så att säga. Och han hade ju absolut makt, han var ju självhärskare. Mm. Så Peter kom till makten som självhärskare, som tsar. Och det innebar också att han inte behövde bry sig om statusen hos dem som han var skickliga. Och det bästa exemplet är att just den här först Menshikov fick, och det var rätt vanligt i den tiden, från sultanen i Konstantinopel, så fick man ibland slavar som present, lite exotiskt. Och en sån slav, han hette Hannibal, och härstammade från dagens Etiopien, alltså Östafrika. Och det var en mycket duglig man. Så han kom upp i adelsståndet.
Trots att han kom som slav?
Adelsståndet, just det. Och det märkvärdiga med honom är att ett av hans barnbarns barn är Rysslands nationalskald Alexander Pusjkin.
Mm. Som fortfarande har en väldigt upphöjd position i Ryssland.
Sverige har inte det längre, men Pusjkin är den stora nationalskalden. Och han härstammar från, ibland står det Peters neger, ibland Peters arab. Men alltså från en afrikan.
Ja, just det. Just det.
Och det beror på Peters syn att om mannen är duglig så...
Var det här ett brott med tidigare traditioner eller var det, hade man en sån här pragmatisk inställning till börd i Ryssland innan Peter den store?
Ja, alltså man kan säga så att det var bojarfamiljerna där det var möjligt att föra fram kandidater till de högsta ämbetena, och då den gamla ätten dog ut, Rurikätten, slut på 1500-talet, då var ju de olika bojarfamiljerna som så att säga hade ett inbördeskrig om makten, tills man kom fram till att om vi inte enar oss nu så kommer hela Moskvastaten att kollapsa under trycket från svenskar och polacker. Mm. Sverige ockuperade Novgorod mellan 1611 och 1617. Sigismunds Vasa av Polen, hans trupper var framme i Moskva 1612. Romanov var själv inte så märkvärdig, men det var en bra kompromisskandidat. Mm. Och sen satte sig den legitimiteten. Men jag kan sluta med resonemanget. Bojarerna, aristokratin, var tsarens personliga egendom fram till år 1762.
Vad innebär det? Att de var
att han kunde förfoga fritt över dem, befalla dem att göra vad som helst.
De var som livegna i princip.
Ja, i princip. Även om de levde med sina stora gårdar och själva ägde bönder. Så livegenskapen för bönderna infördes i Ryssland i mitten på 1600-talet, alltså före Peter. Men ingen hade rätt att gå emot självhärskaren, så det innebär att det är först vid skiftet mellan Peter den tredje och Katarina den andra 1762 då man i senaten fattar bestämmelser om att adelsmännen så att säga är fria män.
Fascinerande.
Ja.
Innebär det här också att det inte fanns någon äganderätt att tala om vid den här tiden då?
Ja, det är bättre att tala om dispositionsrätt. Ja.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hur ska man förstå en tsar som hade favoritdvärgar och samlade på jättar? Jag menar, idag med vårt sätt att se så är ju det här både absurt och otäckt på något sätt. Men hur ska man förstå det här?
Ja, men det här är barockens tidsålder och övergången till upplysningen. Mm. Och då finns det dels den naturvetenskapliga nyfikenheten och den filosofiska utvecklingen, Leibniz och andra. Men samtidigt ett stort intresse för allt, som man säger, naturens nycker. Mm. Och Peter inrättade ett så kallat kuriosakabinett.
Och det hade svenska adelsmän också.
Ja, visst är det typiskt. Mm. Och till och med det fanns olika sådana här kuriosaskrin på olika ställen. Så att om man ser kuriosakabinettet i Sankt Petersburg, även de här olika svenska, då kan man se att det är stort intresse för, om man säger så på den tidens bok, missfoster. Mm. Och bokstavligen foster som var felutvecklade. Men också det, allt som man ser då som nycker från naturen, och dit hör jättar och dvärgar. Mm. Och det kan man säga att det är ett vis, att man gör nästan människor till ting som kuriosa. Mm. Så, men Peter var inte unik i det avseendet. Nej. Peter hade alla...
Och det var inte bara en rysk grej, utan det här
nej,
var...
Nej, visst. Nej.
Mellan 1697 och 98 så gjorde Peter den Store en längre studieresa i Europa. Varför gjorde han det?
Ja, det var ju för att han hade både insett och ansåg då att nu ska mitt nya Moskvastat, som för övrigt nu ska heta Rasia, alltså latinisering, märk väl, av det gamla ordet Ros. Ja, nu ska det bli en sån här modern stat. Och då ska jag personligen, som tsar som man var då, bli hela landets stora lärare. Och för att kunna bli det så måste jag själv förutsättningslöst ta till med den mest avancerade teknologin och den mest aviserade statskonsten. Jaha, ja, teknologin, det är de här holländarna med sitt skeppsbyggande och med sina vapenfärdigheter också, vallonerna som var i Sverige. Men förvaltningen, hur kunde den här lilla motståndaren Sverige, som hade betydligt färre invånare än min Moskvastat, ända föra ett så framgångsrikt krig? Och hur kunde de stampa inte bara legosoldater utan även egna soldater? Ja, det är deras förvaltning. Mm. Det är alltså Axel Oxenstiernas förvaltning, något förfinad under Karolinerna, under Karl XI framför allt. Det blir Peters andra stora modell. Jag ska också ha ett krigskollegia. Sätter en rysk ändelse så blir det inte krigskollegium utan krigskollegia. Och jag ska ha ett kommerskollegia. Och jag ska ha en senat, någon sorts råd. Så att med hjälp av svensk administration och holländsk teknologi så ska jag återskapa Rom vid Östersjön. Så att han var visionär på det sättet.
Men jag tycker nästan det är det här som jag blir mest fascinerad av när jag läser om Peter den Store. Just den här, jag kan ju tänka mig att andra kejsare och kungar och sånt, de kanske hade skickat iväg unga adelsmän till de här länderna istället för att samla in den här informationen. Men han väljer helt sonika och åka till Västeuropa, vilket ju säkert både var farligt och utmanande av massa olika anledningar.
Ja, det är intressant att du säger det här med unga adelsmän. För det skedde då 50 år senare. Katarina den andra, som också fick tillämpa den stora, hon skickade adelsmän till Europa för att lära sig de senaste vetenskaperna. Och det blev en tidsinställd bomb som kom att utlösas 150 år senare i ryska revolutionen. Mm. Men så att linjen Peter, Katarina, Lenin är kungslinjen i rysk historia.
Mm. Men vart åkte han någonstans? Jag misstänker att till Sverige lär han knappast ha åkt.
Det var Wien, men framförallt London och det som då kallas Holland.
Ja. Vad gjorde han när han kom till Holland?
Ja, han lärde sig bygga skepp.
Rent, för att han var ju mycket praktisk
ja,
man.
Ja, det sägs att han kunde ett antal olika hantverk från ja, tandutdragning till skeppsbyggeri via skomakeri och så vidare. Så han prövade på allting själv och sen kunde han tala om för de andra, så här ska
han
göra.
Så att när han lärde sig att bygga skepp så var det rent, han gick inte bara inspekterade skeppsbyggen utan han var rent praktiskt med att bygga skepp.
Han måste ju valla samtida, han är ju väl dokumenterad eftersom han rörde sig ut i Europa. Han har haft en alldeles otrolig kapacitet, rent personligen. Men det är inte bara det vi har talat om också. Han såg till att modernisera det ryska språket, inte personen men att andra gjorde det, och det ryska skrivsättet. Och han hade kontakter med Leibniz, alltså den tyske filosofen. Och långt före Sverige var inne på sånt, 1724 inrättades Vetenskapsakademin i Sankt Petersburg. Så att vi har allt det här, holländsk teknologi, svensk förvaltning och tysk vetenskap. Alltihopa hos Peter. Och han använde de här tyska och holländska namnen för att betona att det här är Europa. Min huvudstad heter Sankt Peterburg. Då jag erövrade Göteborg vid Ladoga, Ladogas lås, ja, då kallade jag den för Schlüsselburg. Nyckelstaden på tyska. Så han var fullständigt ointresserad av rysk nationalism. Han var däremot oerhört intresserad av att förvalta sitt fädernearv och göra det till en stormakt. Men från och med Peter under 1700-talet så karakteriseras den ryska kulturen av en oerhörd icke-nationalism, men samtidigt som det finns någon sorts patriotism för själva staten.
Men jag tänker här när han väljer att kopiera svenska förvaltningen för att han har noterat att Sverige slår långt över sin vikt som stormakt.
Ja.
Och han har ju gjort analysen helt korrekt att det beror på att vi har mycket bättre förvaltning än vad många andra samtida länder hade. Men liksom rent praktiskt, hur kopierar man ett statssystem? Liksom? Jag menar, skickar han ut spioner?
Eller? Ja, han hade... Claes Pettersson, en svensk rättshistoriker som skrev sin avhandling om Peters reformer, den kom ut för länge sedan, 1979. Men han kan visa där, alltså Claes Pettersson, hur Peter hade speciella, kan man säga, underrättelseagenter i Stockholm som exakt studerade hur den svenska förvaltningen fungerade och ville överföra den. Det finns bara en liten men betydelsefull miss i hela Peters system. Och den svenska förvaltningens, det skedde samtidigt som man hade mycket stark statskyrka. Det kallas till och med för ortodoxin i Sverige. Och nyckelpersonen här var då sockenprästen. Och sockenprästen var förhandlaren mellan Stockholm, mellan statsmakten och lokalbefolkningen. Så då de pålagorna kom och utskrivningen av knektar och så indelningsverket, så förmedlade prästen på det sättet att han kunde tillsammans med bondesamhället, med bönderna, se till att de här bördorna på något sätt fördelades och blev uthärdliga. Och den länken saknades i Peters bygge, för han hade ingen som helst förtroende för den rysk-ortodoxa kyrkan. Och dessutom var... jag vill säga att de svenska prästerna tillhörde bildningsdelen av det svenska samhället. De var bildade helt enkelt. Och inte minst för den här tiden, 1700-talet, så var det en del av upplysningsprojektet. De ryska prästerna, de var förskjutna, obildade och absolut ingen länk i sammanhanget. Så Peter lyckades aldrig skapa fundamentet för den svenska förvaltningen, utan var en överbyggnad som gjorde att det kunde vara en stor byråkrati och ärenden kunde behandlas. Men det fanns så att säga inte någon kanal nerifrån som kunde uttrycka vad man skulle göra med den här förvaltningen. Man skulle...
och tittar man på den svenska historien så vet vi ju det, att det är just den här anledningen att Sverige faktiskt kunde vara en sån stormakt. Det var för att hela tiden kunde ha med, och folket var hela tiden med trots under de här alla krigsåren, för att det fanns en kanal uppåt och neråt mellan makten och folket.
Vi hade oroligheter i Sverige också på 1700-talet, men de kunde kanaliseras faktiskt, så att det som Peter fullständigt saknade, det var ju, glömde nämna det, den svenska riksdagen. Den var ju oerhört viktig för legitimeringen av förvaltningen.
Ja,
absolut.
Och någon riksdag, det som vi kallar senat, det är mer någon slags råd för tsaren. Alltså.
Ja, just det. Precis.
Så någon riksdag fanns aldrig?
Nej, inte förrän 1905.
Vad skulle du säga, vilka var Peters viktigaste reformer?
Ja, den viktigaste reformen var nog anläggningen av den nya huvudstaden vid Östersjön och skapandet av en fungerande militär organisation och en flotta plus införandet av expertis och bildning från inte bara de här jag nämnt tidigare utan även från Italien och så att öppna Europa. Och det var en italiensk diplomat i Sankt Petersburg på 1720-talet som sa att ja, Peter, han har öppnat Rysslands fönster till Europa. Och det där blev så känt så att just den här Pushkin som vi har talat om tidigare, han upprepar just den frasen i sin berömda dikt om Peter, bronsryttaren. Och så att den viktigaste insatsen, ska vi säga, i hela europeiseringen, kan säga återanknytningen av Ryssland till den europeiska civilisationen. Och till det här med barocken och bilder och så vidare. Det fanns en gammal rysk stad som heter Novgorod. Och den har sina rötter tillbaka i medeltiden. Den ligger vid en flod, man kommer ut i Finska viken. Den hörde faktiskt till Hansans nätverk i Östersjöområdet. Och Novgorod hade under medeltiden en folkförsamling som man kallade för Vetje. Och där borgarna i Novgorod hade vana vid att delta i stadens styrelse. Sen krossades det av Moskva i två omgångar. Behöver inte gå in på här. Men då Peter grundade Rom vid Finska viken så sa han också: det här är inte Moskva. Det här är inte Kiev som har varit i Polen. Det här är Novgorod. Alexander Nevsky, det stora lokala hjälten och helgonet. Jag för hans reliker till den nya huvudstaden.
Ifrån Novgorod då?
Från Novgorod. Mm. Och grundar ett Alexander Nevsky-kloster vid Nevan. Så att, och här är poängen igen. Det är inte bara Rom, utan det är Hansans Europa, Östers Europa. Alltså, allt i Peters reformverksamhet här är, vi är Europa.
Det är stora visioner.
Ja, det är det.
Och sen om man ska gå in lite mer på hans personliga liv här. Det är också det som fascinerar mig när man läser om är det här att han gifte sig med en tvätterska. Han var liksom Rysslands mäktigaste man och ändå så väljer han att gifta sig med en tvätterska. Om man nu, tvätterska kanske är en omskrivning för något annat egentligen.
Jag tror att det viktiga var att hon inte var ryska.
Okay.
Från och med Peter har inte någon rysk kejsare, eller kejsarina för den delen, gift sig med någon rysk. Utan det var ju signifikativt, hon kom från Livland och hade varit en hustru till en svensk soldat. Ja, just det. Var ju självhärskare, han kunde göra vad han ville. Men sen hör det också till den här modellen, nämligen då han väl har besegrat Sverige 1721 och har sin nya senat. Så ser jag till att senaten säger att nu ska du ha titeln imperator, den romerska titeln. Det här med tsar, det betyder visserligen Caesar, kejsare, men det är förknippat med Bysans, med Östrom. Nej, nu är vi tillbaka med imperator och det är alltså igen det romerska imperiet. Och då kan man gifta sig med vem man vill som kejsare.
Då gör man som man vill. Ja. Men det är ju ändå, jag tycker det är fascinerande att de hela tiden lutar sig tillbaka på det. Mer än kanske något annat västeuropeiskt land eller imperium lutar sig tillbaka till det romerska hela tiden.
Ja, det enda likheten jag kan få är Napoleon Bonaparte som hade oklar legitimitet som vi vet som officer och ändå blev kejsare. Och i samband med franska revolutionen så åberopar man verkligen den romerska republiken som förebild. Och då är liksom Romvägen öppnad. Och Napoleon säger att nu ska jag bli kejsare istället för den tysk-romerska kejsaren som avsätts. Nej, och då, Napoleon har också den romerska linjen. Så det finns två exempel. Peter den store och Napoleon.
Är det här något som man fortfarande gör i Ryssland idag, alltså lutar sig tillbaka eller liksom knyter an till Rom?
Nej, jag skulle säga att, om jag får uttrycka mig lite elakt, idag är det en ganska obskyr och primitiv rysk nationalism som istället anknyter till det bysantinska. Okay. Eftersom Peter detroniserade kyrkans makt. Det hör också till bilden att Petersson ska vara en katedral i min nya huvudstad, Sankt Petersburg. Ja, men den ska se ut som en holländsk kyrka. Märk väl, det är reformerta Tyskland. Så i Peter Paulsfästningen, ja just det, uppkallad efter Sankt Peter och Paulus, kristendomens centralgestalter i det romerska imperiet. Den ska se ut som en reformert kyrka med stora fönster.
Och ganska smala byggnader. Eller
ja, med spira.
Med ganska snyggt istället för
här. Inga kupoler och sånt där, utan en spira helt enkelt. Och sen har vi lite grann med den här, att han också var intresserad av den svenska modellen, med den lutherska kyrkan. Sen, ja men, de har ju predikstolar. Här ska en präst då tala om för folk vad de ska göra. Det var bara det, den funktionen kom aldrig till Ryssland. Men Peter Pauls katedralen ser ut som en, kan man säga, protestantisk kyrka och har en predikstol. Det är också Peters signal. Dagens Ryssland, där bygger man upp pseudo-bysantinska katedraler. Märk väl, sådana som byggdes i slut på 1800-talet och som sprängdes av bolsjevikerna eller Stalin. Och då har man byggt upp dem igen med de här kupolerna och så vidare. Så att, och det är hela den bysantinska prakten istället. Mm. Så Peters Rom flämtar under den här bysantinska reaktionen.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Varför vann Peter över Karl den 12:e? Har du några idéer kring det?
Ja, mycket.
En enkel fråga.
Ja, det är två. Det är dels Rysslands väldiga utbredning och den ryska vintern.
Har de geografi att göra alltså?
Ja, det är klart att det har. Och det andra är, och det finns ju en hel forskning om det, så där kan man inte säga så mycket, men låt mig uttrycka på det sättet. Karl den 12:s prioritering var kanske inte så väl informerad. Då han hade genom en nästan en slump lyckats vinna slaget för Narva med vintern och snögropet i ryggen och kunde vinna till överraskningsanfall spektakulärt år 1700. Men sen anser då Karl XII att han måste göra upp det här gamla Vasakungarnas ständiga 100-åriga problem med Polen, eftersom han ansåg att nej, men vi har egentligen rätt till Polen också. Så då skulle han först besegra Polen, August den starke. Och ja, vi vet ju hur det gick, så att han, kan man säga, förödde en del av den svenska styrkan där. Och sen det andra stora...
Du tror mer, men det handlar mer om missgrepp från Karl den 12:e än att Peter den store lärde sig av
Nej, det gör det inte. Peter lärde sig, alltså efter nederlaget vid Narva, så reorganiserades befälsföring allt möjligt i den ryska armén, så den blev en effektivare krigsmaskin. Men så kan man säga att det här med vinter 1708-1709 inför Poltava, den var ju fruktansvärd. Och landet är jättelikt. Så att om jag ska få mitt Östersjövälde och göra Ryssland till en ekonomisk stormakt, då måste jag ha de här provinserna som är svenska. Men à la bonne heure, svenska krigsfångar, inte som slavar även om de är krigsfångar, men jag kan utnyttja deras kunnande, de här svenska duktiga officerarna. Ja, de får hjälpa till att bygga upp min nya ryska stat. Mm. Och det fanns inslag av nationalism i både den ryska och den svenska propagandan vid den här tiden. Men om man ser på Peter, så han hade inget behov av svenskarna som fiender på det sättet. Utan han har besegrat dem och då...
Det var ren geopolitik egentligen? Alltså det...
Ja, man kan kalla det för geopolitik, och det begreppet inte fanns då, men det är inte... Geopolitiken är ju handelsvägarna.
Men det är ändå liksom, när man jämför dem som personer, så är de ju så annorlunda, Karl den 12:e och Peter den store. Men jag ser Karl den 12:e, jag vet inte, jag kanske har läst fel böcker, men man har ju ändå den här ganska krigarkonungen som i princip ägnar hela sitt vuxna liv åt att kriga.
Ja.
Alltså rent leder trupperna på plats.
Ja.
Och sen han religiös. Han hade väl i princip inga kvinnor. Medans Peter den Stora liksom fäster en helt flamboyant personlighet. De framstår som extremt olika.
Ja, men sen är det också situationen. Karl den XII, det kan man ju säga utan att från någon reta sig på det. Han såg också sin uppgift att försvara faders arvet. Mm. Alltså den svenska väldet som hade etablerats under Karl X Gustav.
Mm. Han kände sina förfäders tryck.
Och som Karl XI, ja, alltså närmaste förfäder, sin farfar och far. Inte Sverige som sådant, utan just hans egna släkting. Och då blir han så att i och för sig så är det han som försvarar, medan Peter är den som angriper. Mm. Och det är, kan vara en både strategisk och taktisk fördel att vara angriparen som planerar hur och var och när man slår till. Och Karl XII försökte sig på ett anfallsföretag, nämligen mot Moskva 1708. Men fanns det föranlåten av vintern och annat att vika av och hamnade nere i södra Ryssland vid Poltava slutligen. Men krigföringen var på något sätt att försvara det svenska stormaktsväldet. Så det var, tror jag, men det kan forskningen säga annat om, oklart vad han ägnade för krigsmål utöver det. Medan Peter var mycket klar. Jag ska fram till Östersjön.
Han hade tydliga mål.
Ja, absolut.
Ja,
det han försökte också med Svarta havet. Och det blev förunnat då först Katarina den stora. Så att om man ser det i ett större sammanhang så är det de två stora projekten. Det är Östersjön och Svarta havet. Det är Peter och Katarina. Mm. Så att, och de hade två offensiva medvetna mål. Att komma ut till Europa och världen. Mm. Och vad skulle Karl XII göra? Skulle han till Sibirien, om jag får lite elak, eller in i Ryssland? Ja. Det blir ett ganska lustigt projekt.
Ja. Sen kan man väl ifrågasätta, jag menar, med tanke på hur litet Sverige var, hur liten befolkning vi hade, så det fanns ju inga resurser egentligen att backa upp det med.
Nej, jag kan säga att det varade så länge, att det stora nordiska kriget varade så länge. Det är en historiematerialistisk historiker från Uppsala, Jan Lindegren. Han har försökt besvara den fråga som du har ställt och sagt att jo, Karl den XII var en oerhört effektiv organisatör och att ta hand om de resurser som fanns. Och Jan Lindegren antyder att Karl den XII i Sverige det var den första totalitära staten i Europas historia. Men det menar han inte några andra saker. Att Karl den XII lyckades mobilisera precis
hela samhället
för sin krigföring. Då kan vi säga, och då, där kommer din fråga in, ja, men då var det ju dödsdömt, för trots att han kunde göra det så räckte det inte. Det var alltså en omöjlig uppgift.
Peter dog ju redan, han var ju inte så gammal när han dog ju 1725.
Ja, var född 72.
72, ja, vad blir det?
53 år.
53.
Han hade inte fyllt 53.
Hur mycket levde kvar av hans reformer? För vart det någon så här, vi har redan antytt att det vart någon slags motreaktion efter hans död. Men var, det mesta blev väl ändå kvar?
Ja, alltså man fick en fungerande byråkrati.
Mm.
Det levde kvar. Och Sankt Petersburg blev en av Europas viktigaste städer. Och man fick rysk vetenskap och konst och tung industri. Men det var just det här med de vanliga människorna som Peter inte hade...
De tog han aldrig riktigt med på moderniseringståget.
Nej, att vissa individer kunde stiga hur långt som helst. Ja. Men bönderna behölls i slaveri fram till 1862, det kallas för livegenskap. Så det var ett negativt arv från Peter också. Alltså bristen på omtanke av de enskilda individens välfärd. Låt säga, jag kanske uttrycker mig anakronistiskt nu. Men trots allt, det som händer i Ryssland på 1700-talet, livegenskapen förblir stark, ofriheten förblir stark, produktiviteten i jordbruket förblir låg. Sverige har frihetstiden, Sverige har de olika jordbruksskiftena och så vidare.
Och några sådana genomfördes i Ryssland?
Nej. De skulle genomföras i början på 1900-talet, så fick man tillstymmelse till jordreformer i Ryssland under Pjotr Stalypin. Och då skriver jag nu 1906, 100 år efter det svenska.
Men jag blev ändå så här, Peter den Store lyckades ju ändå analysera sin omvärld ganska väl ändå, ja. I och med att han ändå gör vissa lyckade kopieringar. Men han drar inte fullt ut
Nej, men sätter det människor.
Till exempel att avskaffa livegenskap.
Nej, och det är människosyn överhuvudtaget. Ja. Alltså att individen i sig har inget värde. Om hon är duktig så kan hon få göra saker. Men vi kan offra hur många som helst för att bygga en ny huvudstad. Tiotusentals människor gick under i strapatserna i de här träsken när man byggde staden. Och på samma sätt så hanterar man människorna som, alltså adeln fick husera fritt med sina bönder. Och det växte ju fram en rysk intelligens tack vare Peter, men framförallt Katarina den andra. Och där har vi ju Nikolaj Gogol som mitt partner har skrivit Döda själar. Va?
Om hela det här. En fantastisk bok måste
jag
säga.
Allt sånt. Så allt det här fanns, medvetenheten fanns i den här nya klassintelligensian. Men att nå ut till folket, det blev en uppgift för den sena 1800-talets revolutionärer.
Jag måste ju ändå föreställa mig att en vanlig rysk bonde under Peter den Store, Peter den Store måste ju ändå ha framstått som rent antikrist med sina fester som drev med religiösa och klippa skäggen av bojarerna.
Nej, och den ryska måste säga, muntliga traditionen och folk sa som man analyserat plus vad en del av kyrkans representanter förde fram, det var ju som du själv sa, Peter antikrist. Och hans regim förebådade apokalypsen, alltså världens undergång.
En vanlig rysk bonde trodde att han var förebådade apokalypsen.
Om en vanlig rysk bonde vet vi inte, men de som har skrivit om det här, om rysk kulturhistoria, de skriver i alla fall att det var en föreställning som inte var främmande för den tidens ryska människor, alltså att Peter hade detroniserat kyrkan och
men vad reformerade han egentligen då? Det var väl inte mer än de övre skikten då liksom, och
det var förvaltningen? Det var ju en nödvändig förutsättning. Ja. Alltså, vi kan säga på det här sättet. Man fick en huvudstad som fick en stor klass som höll på med vetenskap och teknologi och både naturvetenskap och humanvetenskap och biologi, allt vad du vill. Och som arkitektoniskt blev en del av Europa. Barocken kallar man Ryssland, även det som vi kallar för rokoko. Så att han skapade, eller blev bestående arv från Peter, var en europeisk ö i Ryssland, i den bemärkelsen att man levde ett anständigt liv.
En bysantinsk ö då? Eller
nej,
land.
Inte romersk.
En romersk.
Ja. Romersk ö.
En europeisk
ö. Ja, och 1800-talets Moskva. Ja. Och det färgade sig även av sig på Moskva och Kiev och Nizhny Novgorod, jag tar de största städerna. De var en del av den allmänna europeiska utvecklingen. Och när du säger det här så ska du också komma ihåg hur in i helvete fattigt Sverige var på 1800-talet. Så fort du kom utanför salongerna i Stockholm och det nya uppstigande Sveriges Sankt Petersburg som heter Göteborg och som är samma projekt 100 år före, exakt samma projekt. Nej, men så att på det sättet så var Sankt Petersburg, de läser om stadsplaneringen och bostadsproblemen i Sankt Petersburg i slutet på 1800-talet. Och jag parallelläser det med saneringen av Stockholm i slutet på samma århundrade, så är det oerhört stora likheter. Och samma problemlösningar också, delvis. Så att om inte bolsjevikerna hade kommit så hade vi inte suttit här och pratat om Ryssland som någonting exotiskt eller rysk historia som speciellt exotisk. För det hade då mynnat ut i ett annat välfärdssamhälle. Mm. Men så blev det inte.
Nej. Men det kanske var redan någonstans, om vi ska leta skulder här, så kanske vi redan ska lägga den på Peter den Store då, i och med att han ändå inte lyckades reformera livsvillkoren för den vanliga människan.
Ja, alltså jag har det i ett sammanhang för många år sedan kallat slaget vid Poltava till en av världshistoriens största pyrhussegrar. För att, alltså Pyrrhus var en antik härskare som sa en seger till där jag förlorar så många män så kommer jag förlora hela kriget. Det som hände var att Sverige blev av med militärstaten, stormaktsväldet. Och hela den kreativa energin inriktades på inre utveckling. Vi talar om frihetstiden, kanske ett väl vackert ord i alla fall. Mm. Medan Peter, hans arv blev imperiet. Och imperiet måste vara en militärstat. Och en militärstat måste inrikta resurserna på att hålla det maskineriet igång. Och då blir människorna ytterst inte individer, utan produktionsfaktorer. så visst. Men jag säga, då fanns det möjlighet till brott med det här. Till exempel under Katarina, då adeln blev fri. Under Alexander den andre, då livegenskapen upphävde. Och i början på 1900-talet, då man fick Rysslands första riksdag, 1906, duman, då det var på väg. Så trots detta tunga arv från Peter, så kunde det positiva delen, den så kallade europeiseringen, ha utmynnat i en anständig stat.
Mm. Mm. Vi kanske ska sitta här och vara lite tacksamma idag då, över att Karl XII förlorade slaget vid Poltava.
Absolut.
Så vi slapp fortsätta vara en militärstat.
Ja, nej, det var... Det som för Peter var en pyrrhusseger var för Sverige en välsignelse.
Mm, mm. Christian Gerner, stort tack för att du har medverkat här idag.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.